Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4. Jag som sitter i studion idag, jag heter Ann-Sandé Lindgren. Och jag har med mig en, ja, vad ska man säga? En vän, en släkting, en återkommande gäst. Välkommen igen, Yvonne Blombeck.
Tack så jättemycket, Ann. Ja. Trevligt att vara här.
Ja, och vi har ju gjort två tidigare program. Första programmet var i oktober. Då berättade du varför du flyttade till Tyresö.
Mm, det gjorde jag.
Ja. Och det var ett jättebra program tycker jag då. Mm. För att det är alltid bra att få veta varför folk som kan Tyresö och kan massa andra fina kommuner. Och du kom då från Värmdö kommun.
Mm, där hade jag bott i 28 år.
Ja.
Men jag är uppvuxen på Södertörn.
Ja, jag vet. Men det, ja. Du valde Tyresö
ja,
aktivt. Ja. Och det uppskattar vi. Du liksom bara hamnar inte här av Nej. Kärlek eller Nej. Något annat. Utan du bestämde dig så här vill du bo.
Ja.
Därför att du också har ett stort naturintresse.
Ja, så är det. Det är stort naturintresse. Stort. Och sen, ja, väldigt stort.
Ja. Och du ska veta lite mer om vem du är. Men andra programmet som ni ska lyssna på, det körde vi faktiskt redan här i mars. Och då pratade du om ett jättebra projekt som du varit med och skapat. Vad heter det?
Återskapa Östersjöns livskraft.
Man lär sig väldigt mycket på att prata med folk som kan.
Mm.
Om det här överfisket och alltihopa. Mm. Ja. Mm. Men nu får du presentera dig lite mer då. Jag skulle bara tala om två program, där i vårt tredje. Och nu ska vi egentligen inte alls prata samma sak. Vi ska prata fåglar snart. Men först måste du... Vem är Yvonne Blombeck?
Vem är jag? Ja, vi är släkta. Ja. Det är ju lite roligt. Vi är sysslingar.
Ja, din farfar och min farmor var syskon i fattiga Norrland.
Ja, precis så var det.
I Ångermanland. Ja.
Ja, och så hamnade de här.
Ja, de hade flera syskon som dog i misär kan man säga.
Mm. Ja, men så är det.
Ja, så vi har,
vi har en arbetarbakgrund. Det har jag på mammas sida också. Ja. Min mormor var statarbarn. Så att arbetarrötterna, de sitter i mig.
Ja.
Men jag är första i min familj som pluggade på universitet. Visserligen som vuxen. Sen tog jag steget ut och blev biolog.
Ja. Och det är viktigt att man har ju rötter. Min far skickades från Ullånger i Ångermanland till Stockholm och tog en fil mag. Mm. Så han var ju liksom, jag är inte uppväxt på samma sätt. Men hans bakgrund har ju varit väldigt, eller jag tror att alla far- och morföräldrars bakgrund idag känns väldigt viktiga för att det fanns ett annat Sverige.
Ja men absolut, och det är inte länge sedan. Det brukar jag försöka påminna folk om.
Ja.
Det här välfärdssamhället som vi har nu, det är ungt i Sverige.
Ja. Ja, så och när man var hos farmor och min mormor, det var utedass, hämta vatten, allt det här som man tänker, va?
Mm.
De hade precis fått elektricitet där på 50-talet. Nej, jag skojar, precis, men nästan så var det.
Ja, men så är det. Så att det har vi med oss, det bär vi med oss. Jag numera är jag pensionär.
Ja.
Och då valde jag som sagt att flytta till Tyresö från hus till lägenhet kan man säga. Så att det var liksom två saker som var viktigt i tillvaron när man blir pensionär. Att underlätta livet. Jag ville också ha mer tid för fågelskådningen som är en stor del av mitt liv. Och mindre tid för att hålla på liksom, med snöskottning och gräva jorden och sånt.
Mm. Och du har ju haft en, vad ska man säga, en karriär, eller vad ska man säga, du har ju jobbat med sådana här frågor. Du är biolog i grunden utbildade dig till det.
Och det gjorde jag i vuxen ålder. Men jag har alltid haft miljöfrågor och hållbar utveckling i själen, ända sedan barnsben tror jag.
Ja, och du har dessutom varit politiskt aktiv.
Mm.
Ja. Och nu är du bara, säger du, pensionär, men du är ju faktiskt ordförande i Stockholms ornitologiska förening.
Ja, det är jag. Ja, precis.
Och jag då som, framförallt så är jag, var jag först faktiskt Facebook-vän med din vän Monica Wallin.
Mm.
För vi växte upp tillsammans i fredsrörelsen. Våra föräldrar var aktiva i fredsrörelsen.
Precis.
Så när jag var liten så fick vi bo hos dem ute vid Prästgårdsvägen någonstans.
Mm.
Hennes föräldrar och hennes farföräldrar var också väldigt engagerade i fredsrörelsen. Så att vi har ju på något sätt följts åt. Och sen bodde vi grannar ett tag faktiskt på Kanelgränd.
Okay.
Så att när du kom in i bilden och min far sa, vi är släkt.
Mm.
Då såg jag dig. Och det mesta bilder jag såg, det var när ni kollade fåglar. Ni är ute på olika ställen.
Mm,
i ur och skur.
I ur och skur, ja men det är det. Och det är det, en av de sakerna som jag gillar med fågelskådningen. Man kan vara ute året runt.
Ja.
Typ dygnet runt om man nu är sån. Och man kan vara överallt och ingenstans. Och det finns där, fåglar.
Fåglar, ja.
I bästa fall.
Och när började intresset, sa du?
Ja, men det har nog det funnits mer eller mindre. Ja. Men det började för mig på allvar när jag var i 20-årsåldern och började vandra upp i fjällen.
Aha! Mm. Och då är det, som vi sa i något program, det är lättare att se fåglarna där. Ja. De kan inte gömma sig på samma sätt som i en skog i Tyresta.
Nej, alltså på något sätt så var det så. Ja. Och det är också så när man är uppe på sommarfjäll att det är ljust dygnet runt och de sjunger dygnet runt, ja. Verkligen. Här är det ju ett litet uppehåll när det är mörkt mitt i natten. Men det är klart att visserligen de startar ju här vid 3-4 på morgnarna, även här söderut. Men där och då så var det för mig, när liksom lövsångaren satt precis i trädet utanför tältet och sjöng dygnet runt, då blir man så här, men vad är det där för någonting? Eller när enkelbeckasinen liksom med sitt gnäggande läte kastar sig ner i sin spelflykt och det bara så här i luften. Liksom. Ah. Vad är det där för någonting? Så det var mycket så. Blåa haken satt där i videsnåren när man gick på stigen. Så det var väldigt mycket så.
Det var mycket så. Mm. Men får jag ställa den första frågan till dig som jag alltid undrat över. Om man nu är fågel, eller djur ska jag säga, och behöver mörker för att sova, och så är man i fjällen där de faktiskt inte kan sova på flera månader kan de inte sova, för det är ljus dygnet runt som sagt. Hur klarar man, alltså vi människor måste ju sova även i fjällen. Vi måste ju sova varje natt. Finns det alltså fåglar som inte behöver sova?
Ja, det kan man inte säga. De vilar ju såklart.
De vilar.
Men det finns ju ett skäl till varför fåglarna som är i fjällen, de är ju där väldigt kort tid. Så de kommer i början på juni.
Ja.
Och sen är det ju många som sticker redan i juli.
Just det.
Ja. Varför gör de det? Och varför flyger de då till andra sidan världen?
Ja, får jag svara?
Hur är det ens möjligt?
Ja, får jag
vad
höra
gör
det?
De detta för? Ja. Det är maten.
Ja, det är maten.
Ja, och det är ju därför att det är ljus dygnet runt där uppe. Ja. Det finns otroligt mycket insekter i fjällen. Det vet vi ju. Vi som har varit där uppe. Hur myggbiten man blir.
Ja.
Och det är maten.
Det är maten,
så det är att föda upp ungarna. Det är värt det. Det är värt den där otroligt långa flytten varje år till och från. För att få ut sina ungar och sen så sticker de igen.
Ja. Får man då fråga ytterligare en fråga just, jag kommer precis från fjällen.
Ja.
Vi spelar in det här i påskveckan faktiskt. Och vi har ju haft ganska trist väder här nere. Ni har haft trist väder här nere, men vi har haft fantastiskt väder där uppe.
Mm.
Och just den här grejen att det kommer fåglar. Mm. Vissa är numera stannfåglar beroende på att folk matar dem.
Alltså, eller det inte bara, men maten är en del,
ja,
absolut.
I den by där vi är så matar man de fåglar som har hängt kvar.
Ja.
Men varje år så tänker man, när tranpar kommer, de har inte kommit än när vi var där nu i början av april. De kommer till samma åker som de var förra året.
Ja.
Förmodligen samma par.
Mm.
Hur hittar de?
De navigerar ju med magnetiska fält och det är så de jobbar. Det är så fåglarna gör.
Men
de flyger ju fel ibland.
Ja, men alltså det är helt fascinerande.
Ja.
Om jag skulle försöka gå så hittar ju inte jag.
Nej.
Fast jag har nästan GPS. Jag skulle jag flyga över landet när man tittar på en karta. Jättesvårt att hitta om det inte står ortsnamn.
Mm.
Hur kan
det är
de?
Magnetiska fälten där uppe som de styr efter.
Ja.
Och kanske till viss mån stjärnorna, det kan inte jag svara på.
Nej.
Jag är inte på det sättet. Men magnetfälten styr ju mycket, så mycket vet jag.
Ja.
Men jag måste, alltså vi moderna människor, apropå det vi pratade om nyss, som man går tillbaka till ännu mer historiskt, fanns ju inte kartor och appar och mobiler och GPSer.
Nej.
Men folk hittade ändå.
Ja.
Alltså det är klart att vi har tappat massa förmågor.
Och det fanns där uppe. Du tar det relaterat. Det var, alltså långfredagen är pimpeltävling och skotrar. Och dagen därpå blev det vitt, det vill säga snö igen. Då åker alltså människor på skoterleder. De ser ju knappt skoterkryssen.
Mm.
Och så frågar jag, men hur hittar du? Ja, men jag har ju åkt här hela mitt liv.
Mm.
Så de hittar, fast de inte ser något, de här som åker då med lederna.
Mm.
För det är ju faktiskt så att man blir helt blind av snön där uppe. Och kan ju nästan inte hitta från ena huset till det andra när det blir snö. Så det är fascinerande att människor som har bott där länge hittar ju också.
Men så är det väl ändå. Jag tänker, ja, nu är det olika hur länge man har bott på samma ställe. Men tar vi Monica då som har bott i Tyresö hela sitt liv. Hon hittar ju typ överallt här.
Ja, även ute i Skittstiga och
sånt. Ja. Och jag hittar överallt i Gubbängen där ju min mamma bodde kvar ända till nyligen. Ifrån hela mitt liv. Alltså jag kan ju varenda millimeter där. Du kan ju släppa ut mig så vet jag ju vad jag är. Så
att, det finns, du pratar med en geografisk idiot här. Jag fattar ingenting av det. Men nu ska jag ta, så du började alltså tidigt då, i 20-årsåldern när du var intresserad.
Mm.
Men började rent systematiskt och lära dig fåglar då? För att om jag tänker ornitolog, då är man ju liksom duktig på spana, böcker, titta. Hålla ordning på läten och sånt.
Precis. Alltså, de flesta av oss, vi säger nu att vi är fågelskådare. Vi brukar inte säga att vi är ornitologer. Men, för det är väl liksom det här med vetenskapen. Jag är biolog, men jag kanske inte är liksom ornitologiskt vetenskapligt skolad. Ja,
för det är ornitolog, det är att man studerar...
Ja, på ett sätt kanske mera djupare. Liksom, så. Men jag har ju gått kurser, absolut. Så det var ju det jag gjorde när jag sen... Ja, kom tillbaka från fjällen eller när jag satte igång någonstans där dryga 20-årsåldern och träffade någon annan kompis som också var lite sugen. Då gick vi en kurs helt enkelt. Man kan ju gå kurser på universitet och så. Det finns många bra kurser.
Mm.
Då får man ju grunderna i liksom hur fågeln är uppbyggd och hur den flyger och fjädrar och alla möjliga sådana liksom baskunskaper. Som på ett sätt är då ornitologin.
Okay.
Liksom, så att så är det ju. Men, och sen så går man med i en förening. Jag i mitt fall då gick med i Stockholms ornitologiska förening redan då. Den har ju funnits länge. Och genom det så får man ju följa med på olika exkursioner och resor runt om i Sverige. För jättebilliga pengar och ibland, eller för det mesta gratis om det bara är liksom vanliga dagsexkursioner. Med duktiga guider som ställer upp ideellt.
Aha, just det.
Ja, som andra skådare helt enkelt som är duktiga och som ställer upp ideellt. Och sen är det så när man är ute, jag var ju ute, vi har ju nu då till exempel, jag var igår i Ågesta med där Stockholms ornitologiska förening och lokalföreningen då Södertörns fågelklubb arrangerar morgonskådning varje onsdag på vårar och höstar.
Mm.
Och då träffade jag en kvinna som precis var alldeles färsk och ny. Ja, men då ger man ju lite extra tid åt henne.
Aha,
och
se
till och kom och titta här och ser du den där. Och, så att man liksom, man hjälps åt. Alltså fågelskådning är oerhört socialt och trevligt.
Men man måste ha en bra kikare.
Ja, det underlättar ju verkligen. Ja. Och det har man ju inte från början.
Nej.
Det hade ju inte hon som var med igår. Det hade inte jag heller när jag började. Men när man skapar intresset, ja men då vill man ju ha en bättre kikare.
Ja, exakt.
Så att, och då brukar vi ju tipsa om vart man får hjälp att hitta sådana. Finns några bra ställen. Och då går man dit. Och sen så får man massor med hjälp där. Men kikare är ju personligt, så det måste man ju verkligen känna.
Ja, för de måste passa ens ögon och sånt.
Ja.
Vad kostar en bra kikare idag om man nu inte är jätterik?
hur långt är ett snöre?
Ja. Ja, men vad kan man börja med? Liksom?
Men man kan börja med runt några tusen, ska jag säga.
Ja.
Så får man en absolut helt okej kikare som för nybörjare. Men sen vill man ju... Ja. Och det som är bra med kikare, det är ju att de förlorar sällan i värde. Så då kan man byta in den och så byter man upp sig. Och det är så har jag gjort och de allra flesta.
Mm. För de kan kosta hur mycket som helst nästan.
Ja, de bästa ligger ju runt 50 000. Om man pratar tubkikare, men och handkikare så ligger de väl runt... Ja, de ligger säkert också. Nu var det ett antal år sedan jag köpte min, men de ligger säkert där också över 20.
Mm. För att där uppe i fjällen där vi håller till i Storsjö kapell... Nu kommer jag inte ens ihåg vad fågeln heter. De har en liten damm där det finns någon form av mås. Nu kommer jag inte ens ihåg, någon liten mås tror jag det är. Dit kommer ju folk, man ser dem, kommer från hela Sverige. De kommer åkande i små skåpbilar eller vandrande. Och sen har de fantastiska kikare och fantastiska kameror.
Mm.
De har kameror med långa så här, objektiv.
Mm.
Om jag fattar rätt så kan man inte bara säga jag har sett den, man måste fota den, eller?
Nej, det är inte sant.
Det är inte sant?
Nej, det är inte sant.
Jag trodde det var därifrån.
Och inte foto. Där. Man säger så här, dvärgmås, jag tror att det är det
ja,
vi har.
Ja, dvärgmås
är det. Ja, precis. Ja. Ja.
Och det är liksom check på listan.
Ja, det är check på listan.
Ja.
Den finns ett ganska stort antal där.
Ja.
Men det finns ju på andra ställen också.
Men man får alltid se en.
Ja, det är ju så det är. Den är lättskådad där.
Mycket
det är därför man åker dit.
Ja.
Ja, så är det. Det är många som gör. Jag har också varit där.
Ja.
Man kan säga så här att fotointresset har ökat och det är väldigt, väldigt många som börjar fota utan att de kanske ens vet vilken fågel de fotar. Nähe. Och så börjar man där.
Okay.
Och sen kanske man lär sig liksom fåglarna på sikt.
Ja.
Jag är inte en fotograf. Nej. För mig är inte fotot det viktiga. För mig är upplevelsen det viktiga.
Okay.
Så det är ju olika vad man är för typ av människa. Ja. För en del är bilden det viktiga. Och för mig är nuet det viktiga.
Det låter faktiskt väldigt klokt. För det där, jag tycker vi liksom, snart så är vi inte i nuet för vi har fullt upp med fotare.
Ja,
vi ska titta
så.
På det efteråt. Ja. Då njuter vi av bilden.
Precis. Ja, ja. Så det, sen finns det ju fantastiska fotografer. Och jag menar, det har du ju alltid gjort. Jag menar, fotografer har ju funnits väldigt länge också. Så att jag menar, och det, ja, det är bara olika hur man är. Jag älskar också fina bilder.
Ja.
Men det är inte det som är grejen för mig när jag är ute i naturen.
Men du har alltså blivit ordförande nu i Stockholms ornitologiska förening.
Mm, jag är inne på mitt andra år. Ja. Så att jag blev det 2024.
Hur många är ni?
I föreningen?
Ja.
Det är ungefär, ja, vad ska man säga, det är knappt 5000 medlemmar i föreningen. Och då kan man säga så här, vi är, om man nu ska prata om Stockholms ornitologiska förening, så är vi en regional förening till BirdLife Sverige, som är vår nationella organisation.
Okay,
och de i sin tur, eller vi allihopa då, är också en del av BirdLife International.
Okay,
så att vi hänger liksom ihop där i en kedja. Och det innebär att de som blir medlemmar i vår förening i STOF, då, Stockholms ornitologiska förening, de blir automatiskt medlemmar i BirdLife Sverige.
Aha.
Och vice versa.
Aha, roligt.
Men sen kan man ju välja att betala, alltså en medlemsavgift till respektive förening. Och då får man ju lite extra för den då, så att säga. Så att det där är lite olika. Så att man kan säga att vi, de medlemmar som är medlemmar i BirdLife Sverige och oss, utan att betala till oss, de är ungefär 1500 av de här 5000.
Men du sa att det finns en mer lokala föreningar också?
Ja, det gör det.
I Tyresö finns det ingen egen?
Ingen förening, utan här finns det ju liksom det här nätverket som jobbar med fågelmatningen då, som ligger nere vid Tyresö slott.
Okej.
Okay. Ja, så det är ju en ideell förening. Det finns en bandgrupp som också är appar då, där man liksom hjälper varandra att hitta fåglar. Men inte en förening, utan då är man med i Södertörns fågelklubb som är, ja, egentligen stor del täcker om till Södertörn, men som mest har sitt aktivitet vid Ågesta.
Men Södertörn är inte en del av Stockholms ornitologiska förening?
Nej, våra lokala föreningar är ännu inte en del av den här stora kedjan. Men det kan ju hända att det är, men de är ju på något sätt i vårt rapportområde. Så att, som ordförande så försöker jag ju liksom ha mer kontakt med våra lokala föreningar. Mm. Och vi gör saker tillsammans liksom, på olika sätt.
Men om man då är Tyresöbo och plötsligt har fått ett fågelsintresse när man är... Mm. Alltså jag tror att när man blir pensionär till exempel, då har man mycket mer tid att gå ut. Och jag tror, det är väl också så att många äldre vill ju liksom vara i naturen, och plötsligt har man tid att vara i naturen. Mm. För när man jobbar och barn och allting sånt så springer ju livet på. Så vilken förening tycker du man ska gå med i då? Yvonne Blombeck, som ordförande i Stockholm.
Precis. Om jag bor i Tyresö, där det inte finns en väldigt lokal förening, då skulle jag definitivt välja Stockholms ornitologiska förening. Men jag personligen är ju med även i Södertörn. Och jag betalar också till BirdLife Sverige.
Så aha, du är med alla tre?
Ja, och jag är ju med i en annan förening också, som vi pratade om, tror jag, första gången, i Klubb 300, som jobbar just med rariteter.
Ja.
Så att man kan ju vara med överallt.
Överallt. Ja. Och då kommer nästa fråga. Då kommer nästa fråga. Vad kostar det att gå med?
Ja, men det är lite olika då, beroende på lokalföreningarna. De har ju lite olika medlemsavgifter. De flesta ligger väl runt en 100-lapp per år.
Så det är inte mer?
Det är väldigt billigt. Men... Och det är ju så här, alla de här föreningarna, förutom då BirdLife Sverige som är moderorganisationen, de har ju ett kansli och anställda, men det är inte ett jättestort kansli. Liksom.
Men vad lever de av? Vad lever de om? För det kan man ju inte få ihop en anställd på 100 kronor per medlem.
Nej, kostar det ju mer.
Ja.
Ja, där kostar det ju mer. Och det kostar också mer i, jag tror att det kostar 220, nu ska jag ha pluggat på det där, men jag tror att 220 för en vuxen medlem i Stockholms ornitologiska förening.
Mm.
Och för det då, vad får man för den pengen? För vi jobbar alla helt ideellt. Vi har inte arvode för någonting.
Nej.
Liksom. Nej. Då får man vår medlemstidning, Fåglar i Stockholmstrakten, som kommer ut då 4 gånger per år. Jättefin tidning. Hela redaktionen, alla jobbar ideellt.
Och vad roligt då. Ja, med fina foton förstår jag.
Det är många medlemmar som bidrar med foton. Så att det är ju våra fotografer där ute som bidrar med foton. Och sen är det faktiskt, har vi många duktiga journalister som bidrar med sin ideella tid för att skriva artiklar i tidningen. Så den borde jag ju ha tagit med mig idag.
Vi lägger upp en länk till den sida där så får man se. Ja.
Ja, man kan titta. Vi har dessvärre inte tidningen digitalt.
Ni har men inte det?
Nej, vi jobbar på den saken. Den kan komma. Ja. Men, nej, men man får vår tidning. Men sen är det ju också så att vi som jobbar i Delta, alltså, vi får ju kraft av våra medlemmar. En förening, som du säkert också vet, är ju inte starkare än sina medlemmar. Så medlem får man ju också då delta gratis på alla våra exkursioner som är liksom dagsturer. Men, och vi har också resor inom Sverige. Just idag så sticker ett gäng upp till Dalarna.
Mm.
Och där betalar man bara självkostnadspris.
Det är ju fantastiskt bra.
Så att man får mycket kan man säga för de där 220 kronor. Ja. Och man bidrar till att stärka fågelskyddet såklart i hela vårt rapportområde.
Ja, för att då får man ju liksom både det här med naturen som jag tror de flesta människor mår väldigt bra av och ett socialt sammanhang.
Ja, så är det.
Och massa kloka människor träffar man i skogen.
Ja, men verkligen. Man får liksom hjälp att bli bättre i sin fågelskådning och man får massor med nya vänner.
Men din roll då som ordförande, hur mycket tid tar det av dig? Är det ett heltidsjobb nu när du är pensionär?
Nej, det är det inte. Men jag... Ja, vad ska man säga? Jag lägger säkert ner 2 dagar i veckan.
Ja.
Ja, det gör jag.
Och men då sitter du framför en dator och måste göra en massa annat saker?
Ja, man svarar på mejl. Ja. Jag är också ansvarig utgivare för vår tidning. Mm. Så att, nu har vi precis deadline innan trycket för nummer 2.
Aha, okay.
Och då ska man läsa alla artiklar, korreläsa, se till att allting stämmer. Men vi har en jätteduktig redaktör,
ja,
så att det behöver jag inte heller. Liksom, jag släpper otroligt mycket, men jag läser allt. Och såklart, hittar jag korrar så jobbar jag ju med dem också.
Ja.
Men jag ansvarar för våra möten. Vi har ju styrelsemöten varje månad. Jag ser till att det finns ett underlag till det. Ser till att de som har underlag som ska komma in, att det kommer jag, du vet. Håll ordning på styrelsemötena helt enkelt. Så man ansvarar för mycket sånt. Sen är det ju andra mejl. Det kan vara mejl från medlemmar. Vi har nyss varit på trädgårdsmässan.
Aha.
Det är där är vi med varje
år.
Så
den är samma med båtmässan va? Eller?
Ja, den är ju sista helgen i mars varje år. Typ. Ja, men vi är efter båtmässan tror jag.
Är efter båtmässan? Ja, precis. Det är precis då allting börjar där.
Det är precis då allting börjar, precis. Ja. Och där står vi i monter då tillsammans med BirdLife Sverige.
Jaha, roligt.
Och det brukar vara full fart verkligen de här 4 dagarna.
Ja.
Och det är inte jag som ansvarar för hela montern, utan det har vi en annan ideell person som gör, Britt-Marie, men jag är med i den arbetsgruppen och är med och jobbar.
Är det ett kul uppdrag?
Jag tycker det är jätteroligt. Alltså, jag tror att jag gillar ju styrelsearbete. Jag tycker att det är jättekul. Jag är konstig på det sättet.
Ja, för det är en bristvara nu för tiden. Om jag fattar rätt, även stora föreningar som våra pensionärsföreningar i Tyresö har väldigt många medlemmar, men alla vill inte gärna sitta i såna här administrativa uppgifter. Mm. Alla vill delta på resor och sånt, men det krävs ju människor som också gillar att leda och fördela och organisera.
Ja, men så är det verkligen. Ja. Och det ska nu ska nog ingen tro att jag vill gå med i fler föreningar och vara engagerad. För det brukar jag säga nej till på en gång.
Jag har redan försökt att få dig till programmakare.
Det är många som rycker igen, men så är det.
Ja.
Så att, men det
men du trivs med uppdraget?
Jag tycker det är roligt, absolut. Jag gillar ju att utveckla. Alltså jag är ju en utvecklare, jag tror vi pratade om det i första
det
programmet.
Vi.
Och det här finns mycket att utveckla fortfarande.
Vet du vad, nu tänkte jag att vi skulle låta radiolyssnarna få lyssna lite på fåglar, för att jag är en sån som hör fåglar och jag kan sällan säga vad det är för någonting. Jag är till och med dålig på namn på fåglar. Jag är liksom koltrast, fattar man, det är den där svarta som hoppar omkring överallt. Men alltså, om jag hör den så är jag inte säker på att jag vet hur den låter.
Mm.
Så jag tänkte att vi skulle spela upp lite ljud. Och så får lyssnarna sitta själva och fundera på, för det är de här fåglarna vi hör här under våren. Och så får du berätta lite om fåglarna.
Mm, men jag tänker ju att om vi bara låter alla gissa själva, så kommer de ju sitta där sen och säga, nu vet jag inte vad jag hörde. Så
jo, men
vi ska berätta.
Ja, det är det vi ska göra.
Ja.
Efteråt.
Ja,
ja, självklart. Ja. Men de ska få höra, innan vi säger vad de lyssnar på,
precis,
så ska de först få lyssna.
Precis.
Ja, men... Då börjar vi med koltrasten och då avslöjar vi nu innan vad ni får lyssna på. Så det här är inte sån här ska ni gissa. Ja, Alltså det här var ju sång. Mm. Då måste du tala om, för man, när man går in på, jag går in på en app som heter fågelsång.se, den är på svenska, det finns engelska också. Då kan man säga läte, flyktläte, varningsläte, alltså massa såna här olika.
Precis.
Så att det är,
och för en gemene man, ja, så fokuserar man på sången. Det,
sången.
Är ju det tycker jag. Släpp det andra. För att även jag kämpar med lockläten till exempel. Det är sånt där som man kan höra när man flyger över. Ja. Ett litet tjup, så.
Aha, ja, okay.
Det är inte enkelt.
Och sången är väl är den till för att locka till sig andra?
Sången är till för att locka till sig andra, men också hävda sitt revir.
Aha.
Här bor jag. Här är ingen annan som ska bo. Och det ska vi säga i det här sammanhanget. För det är också många som använder kanske de här apparna för att spela upp. För att sen få fågeln att svara.
Ja.
Men det säger vi no-no till.
Och det är inget bra, va?
Speciellt nu. Ja. När alla har kämpat sig tillbaka hit till sina häckningsområden.
Då ska man inte lura dem.
Nej, därför det är, du kan köra bort dem.
Aha,
då tror ju de att här är redan upptaget. Det är någon annan som bor. Då skiter jag det här. Då sticker jag. Så aha, du kan ju förstöra en hel häckning. Så gör inte det.
Bra där, hörru. Mm. För nu, det jag gillar, jag kör någon app där man kan spela in det och få veta vad det är, fast det är på engelska. Mm. Men då kan jag i alla fall sitta. Min man, han är mycket duktigare på det. Ja, men det där är en trast. Eller vad det nu var för någonting. Mm. Men jag måste använda en app. Jaha, det är en trast.
Mm. Ja. Och då, vi kan, om vi nu är inne på apparna, så finns det ju en app som, där du inte då behöver hålla på och spela upp ljudet. Den heter Merlin.
Ja.
Ja, och den spelar ju själv in. Och ja, just det, ger förslag.
Ja, men det var den jag använde.
Ja, men då behöver du inte spela upp det sen.
Nej.
Utan du får ju förslag.
Ja, jag spelar in fågeln för att sen få veta vad det är. Man trycker på play.
Så, ja, just det. Så får då kommer det upp i realtid.
Ja, precis så. Precis
så det, du behöver inte lyssna efteråt.
Nej.
Den är väldigt bra på det.
Den är väldigt bra på det.
Den är inte 100%, men den är helt okej, verkligen. Ja, så att vi använder den också.
Engelskt namn på frågan.
Du kan ställa in olika språk.
Åh, kan du det? Nu lär jag mig nytt där.
Du kan få den på svenska.
Oj, där. Nu lär jag mig nytt.
Nu kommer vi på teknik också.
Okej. Ja. Men koltrast, det hade du berättat förut, tror jag. Vad är det för speciellt med koltrasten?
Ja, men koltrasten blev ju framröstad som Sveriges nationalfågel här för några år sedan.
Varför då? Den är ju överallt.
Ja, den är överallt. Ja, så är det ju. Den är, och sen tror jag att den är så älskad.
Ja.
Alltså det är verkligen, eftersom den är ju tidig att börja sjunga. Och den sjunger ju liksom precis i gryningen och skymningen.
Ja.
Så att det, just det här första koltrastens sång, det är ju magiskt, verkligen.
Okay. Nu tar vi en annan vanlig fågel man borde känna igen. Som jag hör, men som jag aldrig kommer ihåg vad det är för någonting. Ja, och då säger min man, hör inte, du måste ju veta vad det är. Vad var det där?
Ja, det här är ju talgoxen.
Ja.
Och den är ju en stannfågel, så den ser du ju också vid matningarna.
Ja.
Så den är ju populär på det sättet också, att den finns året runt. En liten svart gässa, slips på magen. Det är ju liksom ett tydligt tecken. Den och blåmesen som vi kanske ska lyssna på då i nästa steg. För de är ju liksom lite lika. Men talgoxen har ju det här väldigt distinkta. Sen kan den ha många läten. Alltså den kan verkligen låta olika. Men fokuserar man bara på det här.
Ja,
liksom, ti. Ja. Och tidigare så hade den ju trestavigt. Ti. Så lät det när man var liten.
Gjorde det?
Ja.
De har ändrat sig.
De har ändrat sig. Och man tror, här tror forskarna, att en orsak kan vara att vårt samhälle har blivit mera bullrigt.
Nej.
Och det gör att den lägger inte energi på det där tredje, utan det är bara de här två starka ti.
Exakt.
Då bryter det igenom bullret.
Alltså fantastiskt, för det är den man hör. Nu får ni lyssna på blåmesen redan innan här, så behöver ni inte gissa. Ja, men det var ju också ett väldigt speciellt ljud alltså. Den borde man ju kunna också.
Borde. Jag tycker inte att du ska höja ribban så hårt. Du ska inte vara så hård.
Men i gamla så här fågelböcker så stod det så här, hur de låter. Då stod det typ, alltså det stod ett massa ord.
Mm.
Och det gick ju inte att få in i huvudet vad det där var.
Där är man också olika. Ja. Jag är inte den som... Det är, många har det där att den säger saker. Ja. Jag ritar i luften.
Du ritar i luften?
För mig är det liksom... För mig, det är så himla olika. Det här är så personligt, hur man tar in läten.
Ja.
Faktiskt. Men jag kan också, när vi nu pratar fågelsång, hur hela friden ska man lära sig?
Ja.
Ja, och då brukar jag säga så här, kan man någon... Man kanske känner igen talgoxen och man kanske känner igen koltrasten som vi var inne på. Då kan man ju lämna dem därhän. Du kan det. Dem.
Okay.
Då bestämmer jag mig för att i år ska jag bara lära mig bofinken och blåmesen.
Ja.
Skit i alla andra.
Ja.
Mm. Och så säger jag kan. Sen då kan du fyra nästa gång. Mm. Och så, liksom, så där håller man på. Man bygger på någon i taget.
Ja, just det. Vi har en släkting som tog jägarexamen. Då måste man lära sig massa fåglar.
Mm.
Speciellt sådana som man kanske ska skjuta i vattnet på sig. Men,
mm.
ja. Och för att kunna lära sig dem när man aldrig har sett dem egentligen på riktigt. För man måste alltså i provet kunna både djur och fåglar.
Ja.
Då bestämde han sig för att han gick till olika platser. Han hade lärt sig hur memorerar man en bild.
Mm.
Då gick han runt här i Tyresö och satte sig på ett ställe. Här kommer jag ihåg den där hjorten. Och här kommer jag ihåg den här fågeln. Och så associerar, alltså där vår förmåga att lära oss, handla och flyttade på sig så han fick nya platser.
Mm.
För att komma ihåg, för han såg dem ju inte på riktigt, för han visste inte var de fanns.
Nej, okay.
Nej. Så att det gäller ju liksom
teoretiskt.
Hur man teoretiskt lär sig.
Exakt.
Ja. Nu tar vi en ny fågel så får lyssnarna fundera själva vad det här är för fågel. Ja, vad var det där för fantastiskt sånglärka, på att säga, men det var det ju inte.
Nej, det var det inte. Det här var en bofink.
Det var en liten bofink.
Ja, och den finns överallt runt omkring oss. Den hörde jag på vägen hit. Den är ju liksom, den är också, och den är väldigt kraftfull.
Ja.
Verkligen som en knorr så, som liksom jag trycker till. Så bofinken, den hör du liksom om du verkligen jobbar. Sen hörde vi ju en gök i bakgrunden.
Ja, vi hörde en liten gök i bakgrunden där.
Ja, precis.
Så att det fanns, och det tycker jag är roligt när man testar den här Merlin.
Mm.
Att då, jag hör ju inte att det är flera fåglar på gång. Jag tror att det är en fågel. Ja. Och så får jag upp två stycken. Ja, det är intressant.
Ja.
Ja, nu tar vi nästa här så får lyssnarna kolla på den här. Som är en mycket vacker fågel, vill jag säga. Som ser bilden på den. Ja, vad var det där för någonting?
Ja, det här var en luring ska jag säga, för den var inte jättelätt. Det var, du hörde rödhaken, absolut. Den lilla explosiva rödhaken som knappt syns när man är ute. Alltså den kan sitta så nära.
Ja.
Igår morse, vi hade rödhakar överallt. Vi lyckades se en.
Jaha, ni hörde dem men ni såg dem
överallt,
inte?
Överallt, de var som att vi sa det här är rödhakens morgon. De satt precis i varenda buske och varenda träd. Och den är liten, den är explosiv. Jag har den också hemma utanför mitt hus. Så att de finns här.
För det var därför du flyttade till Sikvägen. Du bor längst bort.
Ja, jag ville...
I ditt trä, vad kallar du det för?
Trädkojan.
Trädkojan,
precis. Jag ville ha skogen utanför. Precis. Nej, men att det är... Sen hörde vi ju en bofink i bakgrunden där också.
Ja, så gjorde vi det?
Ja,
det hörde inte jag.
Nej. Så det, precis. Men det var rödhaken. Den är också väldigt kär. Får jag säga. Det är många som tycker om den. Och den är också ganska också en rätt tidig liksom, sångare. Vi har ju fåglar som ännu inte har kommit tillbaka till Sverige.
Ja, för de vi har spelat senare. Nu är vårfåglar.
De finns här nu.
Ja, de finns här nu.
De finns här definitivt.
De låter nu. Och sen på sensommar när man är ute med båten så hör man ju andra slags ljud, tycker jag. Inte samma fågeläten.
Nej, och är du ute med båten kanske du inte hör koltrasten och rödhaken.
Nej, men jag hör dem ofta på våren, hör man liksom hela gänget någonstans.
Ja, men det är ju nu som de ska hävda sina revir.
Ja.
Alltså det är ju det som är det viktigaste med sången, verkligen. Att liksom skapa familjen, hävda reviret och vakta det. Så att man liksom får upp sina ungar. För det är ju det som är det viktiga. Sen på sommaren när ungarna är liksom stora och halvstora och de är på väg någon annanstans, då är det ju inte det lika, behöver de inte hålla på.
Nej.
Men du kan höra ja, på sensommaren och hösten kan du ju höra det man kallar för skuggsången, det vill säga när ungarna håller på att lära sig hur man låter.
Ja. Där uppe i Härjedalen, där har man lite fåglar i vattnet ibland. Och det är fantastiska ljud. Vad var det där för någonting?
Och det här var ju storlommen, jättefin fågel. Ja. Jättevacker. Den har precis också kommit. Det finns i insjöarna här också, så att säga. Så vi har den i Tyresö i våra sjöar.
För när man hör ljudet och sen ser den lilla fågeln, det säga, men det är ingen gigantisk fågel.
Den är ändå ganska stor.
Tycker du det?
Om du jämför med rödhake.
Ja, du menar det. Så, ja. För det kan höras som en helt gärde. Det hörs, hörs jättebra.
Ja, men det är också vatten.
Det är vattnet.
Det, liksom, det får ju ekot. Den hörs ju långt. Det gillar ju fåglarna.
De gillar det, ja.
Ja, det, ja. Det är ju, vi skulle kunna lyssna på lite hackspettar om vi nu ska lyssna på det. Höll jag på att säga, om vi nu ska lyssna på fåglar. För att de har ju sina trumningar. Och där kan man ju säga att det liksom, hackspettarna gillar ju att trumma på saker som ger lite eko.
Ja.
Därför att då hörs det jättelångt och får större revir.
Ja, de ibland så hackar de ju på liksom metall.
Jajamän, det är det bästa.
Vilken ska vi välja? Vilken tycker du är bäst då? Mindre, större, tretåig?
Nej, vi ska välja två tycker jag. Och så ska vi lyssna på jämförelsen av dem. Så vi ska lyssna på större hackspetten som är väldigt vanlig. Och sen kan vi lyssna på den mindre hackspetten som också finns här. Men som inte är lika vanlig.
Jajamän. Nej. Och det är väl, där, nu avslöjar vi innan, för det, om det finns någon fågel man fattar vad det är för någonting, så är det hackspett.
Så går kan det vara,
det går inte att missta. Fast vilken sort, det visste jag inte. Så nu tar vi större hackspett. Trummandet var det?
Kort och liksom ganska intensiv. Så
ja.
Det är en kort trumning som den större hackspetten har. Den har vi ganska nyligen, har väl den liksom nästan slutat trumma.
Jaha, är det så?
Ja, eller den kanske kommer igen, men den har haft sin period.
Då tar vi mindre hackspett.
Mindre hackspett.
Ska vi lyssna på trummandet? För det är en sak att de trummar, en annan sak att de kvittrar eller låter.
Och den låter inte lika mycket, den trummar oftare.
Nästan som, här skulle man kunna tro att det var en snickare på gång.
Precis, en gammal skrivmaskin. Ganska lång
just det,
och väldigt rak.
Jaha, just det.
Så att det är liksom större hackspetten, ganska kort, lite så här explosiv. Och sen den mindre som är liksom rak och lång. Så det alltså, du ser att jag ritar i
boken. Ja, jag ser det. Och sen tänkte jag så här, det här kanske jag kan bli duktig hemma på. Att jag kan bli kunnare bättre. Min man säger, det är en hackspett. Ja, det fattar jag. Hör, jag vill också. Men tänk om man kan skilja på större och mindre hackspett.
Ja.
Har vi någon annan vårfågel? För att vi kan ju inte köra alla vårfåglar. För när jag googlade vanliga vårfåglar i Stockholmsområdet. Småfåglar, bofink, bergfink, rödhage, stare, sädesälla, blåmes, talgoxe, vattenfåglar, grågås, ejder, knipa, skäggdoppen, kricka. Alltså
det finns ju hur mycket som helst. Kan vi inte ta sånglärkan också? Den är ju en sån älskad fågel.
Den
faktiskt
vi.
Den är ju lite hotad. Den har lite svårt, lite kämpigt.
Är den hotad också? Mm. Det blir lite längre där på sånglärkan.
Mm.
Men det är fantastiskt. De här sångfåglarna, eller när det står sång eller lärka.
Mm.
Det är liksom, det är såna här grejer som man blir liksom, man blir alldeles andaktig när man hör. Det är ju det är inte bara ett läte. Det är ju liksom, de kan hålla på hur mycket som helst.
Ja, men det är så det är. De flyger ju och sjunger och sjunger och sjunger och sjunger, verkligen. Och de var ju vanliga också om man tittar tillbaka när vi växte upp. Men idag så har sånglärkan, det är kämpigt.
De har det?
Och det är ju våra jordbruksmetoder som har skapat problem för lärkan helt enkelt.
Jaha, ja.
Så att det är, och det, man kan säga alla våra jordbruksfåglar har det kämpigt.
De har ju det, va?
Så att det är bekämpningsmedel som tar död på insekterna. Och att det är väldigt stora arealer platta ytor, man har tagit bort de här åkerholmar, man har tagit bort liksom vatten i jordbruket. Alltså man tar bort mycket av det som fåglarna behöver i sina vanliga biotoper. Så att här ozonlärkan har det som sagt kämpigt då. Men det kan man ju berätta, Stockholms ornitologiska förening. Vi jobbar ju med en specifik art varje år. Förra året hade vi sånglärkan som var årets art. Mm. Och då hade vi sånglärkans dag ute på Gärdet inne i Stockholm.
Jaha.
Och där har vi ett projekt där vi inventerar sånglärkor, för där häckar sånglärkan.
Aha.
Och det kanske inte många tänker på. Det är ju mycket annat man tänker Gärdet som man förknippar. Ja. Men det kan man ju ha med sig om man går på Gärdet nästa gång, att här häckar sånglärkor. Och där jobbar vi med Kungliga Djurgårdsförvaltningen som sköter om markerna, att de inte ska klippa, alltså att de verkligen ska tänka på hur och när de klipper. Vi jobbar också med faktiskt att minimera störningar av de olika event som man har där. Det är ju liksom olika musikfestivaler och
gigantiska
galopper och det är alla möjliga. Så att vi försöker verkligen liksom anstränga förvaltningen som sköter om och vill ha pengar på eventen, för att de också måste värna sånglärkan som häckar där, så att inte den liksom helt försvinner.
Mm.
Så det är viktigt. Och sen i år har vi mindre hackspett som är årets art.
Alltså var det mindre hackspett? Det var ju roligt.
I år är mindre hackspett våran årets art.
Och vad tänker ni då?
Ja, men då jobbar vi dels med att uppmärksamma arten som sådan, men också att få folk att vilja rapportera den, så att vi får koll på hur mår mindre hackspetten i vårt län. För den har också lite kämpigt. Den är en art som behöver de här liksom gamla döda lövträd, och gärna i anslutning till gamla hävdade kulturmarker. Så nere vid Tyresö slott bland annat, där finns den, och det är ju jättekul.
Ja.
Vi har ju sådana marker här i Tyresö.
Ja, verkligen, men, i och med att vi har Tyresö också.
Och det är
också
jättebra, ja precis. Så att på det sättet har ju vi det gott i vår kommun, men i många andra delar av länet så kan det vara tufft för arten.
Alltså det är roligt också när man läser på om det här med att vissa nu är ju inte längre hotade.
Mm.
Var det inte havsörn som inte är längre hotad? Det var så att det är ju roligt att det har gått åt rätt håll för vissa arter.
Det är jättekul, men tänk vilken tid det har tagit. Det har tagit 40 år att få tillbaka havsörnen till en livskraftig stam.
Ja, och det har vi väldigt mycket har vi det. I Tyresö också.
Ja, så är det. Och den har kommit tillbaka i stora delar av landet. Men i vår skärgård så finns den ju. Det finns ju många, och det är jätteroligt verkligen.
Vet du vad? Det går ju så fort när jag ska inte göra det. Jag har ju massa saker jag skulle vilja prata jättemycket med. Vi var ju tvungna att spela lite fågel så att folk får prova sina, ungefär som jag, testa om jag kan något.
Mm.
Men kan inte vi göra så här att du kommer tillbaka, för att vårfåglar är en sak, sommarfåglar är en annan sak, och vinterfåglar är ju någonting tredje. Så man skulle kunna försöka göra motsvarande grej. Vad gör man åt det här? Vad händer? Och speciellt utfodring av fåglar.
Ja, fågelmatning.
Ja, fågelmatning kan vi prata också om. För att vad jag fattar så ska man ska fortsätta mata när det fortfarande är minusgrader på nätterna, va? Man ska inte lägga av, eller ska man?
Man kan säga ska och ska. Det finns inga ska och ska.
Det finns inga ska
och ska. Fåglarna överlever ändå.
De överlever ändå.
Ja, så är det.
Säg inte så.
Jag vill nästan säga det, att det är inte matningen som gör
det är inte
alltså
det.
Matningen har bidragit till att en del arter som kanske flyttade tidigare, men det är också klimatförändringarna som har gjort det här, att de kan överleva.
De kan överleva.
Sen är det klart att när du har en matning, då samlas ju många där för att det finns mat. Och de är ju duktiga på att se. Alltså de har ju spanar ute, så att de talar ju om här.
Men det skapar ju också.
Men även om du bara matar en vecka och sen åker därifrån, så dör ju inte alla de där.
Nej, okej. Okay. Men det skapar ju också intresse för fåglar.
Det är det gör. Ja. Det är mycket det. Det är en social fråga. Verkligen.
Det är bra. Och man känner sig duktig. För att
absolut. Och det är väldigt roligt.
Ja, och det koltrasterna roligt. Ska vi inte snacka om. När de står ju där och väntar undrar, när kommer ni ut med käket egentligen?
Ja,
så att
och jag hade liksom steglitser och grönsisker på min tomt. Det var de som kom först.
Ja, det var de som kom
först. Okej då, det är dags.
Det är dags. Kom ut nu, människa, och hjälp oss. Ja.
Nu bor andra människor i min gamla lägenhet. Ja, och de är inte fågelmatare.
Nej, men,
så nu har mina fåglar fått flytta till andra grannar.
Tack så hemskt mycket, Yvonne Blombeck, att du kom hit igen. Och jag tycker vi fortsätter med det här. För att jag tänker att jag tror att vi människor vill också ha bättre kontakt med naturen. Vi vill kunna mer om naturen. Mm. Det går att läsa, men man måste ju uppleva.
Man måste uppleva. Och det som jag verkligen älskar, det är så fort jag öppnar balkongdun eller att jag kommer ut på gården. Så för mig så blir ju egentligen bara en liten promenad ner till centrum. Det blir ju en berikande promenad.
Därför att
jag
hör.
Jag hör ju. Aha. Åh, där är bofinken. Och, hallå där, lilla rödhaken. Här sitter aha. du. Alltså det är liksom någonting annat.
Ja. Ja, men det är fantastiskt bra sagt. Och jag lägger ut en länk också till Stockholms ornitologiska förening och kanske även då till Södertörn. Så att man kan gå in vad man vill. Mm. Och att det viktiga kanske är att man går, blir medlem och att man provar att hänga med på de här.
Absolut.
För att går man med människor som kan så blir allting mycket bättre.
Så är det.
Ja.
Och jag ska också säga att vi har en väldigt aktiv ungdomssektion.
Det var bra.
Så häng med,
häng
även
med.
Om du inte är pensionär. Alltså, gärna ungdomar.
Ja, jag fattar.
Att, de är jätteduktiga och superhärligt gäng, verkligen.
Ja, och de memorerar ju lite bättre också.
Du, de är sjukt mycket bättre än mig.
Jag vet. Jättekul för det här samtalet igen. Yvonne Blombeck säger här igen. Och jag då som har fått lite av mina frågor. Jag har 1000 frågor om fåglar förstås. Men de hann inte ställa. Jag heter Ann Sandin Lindgren, den är som Radio Tyresö 91,4.